Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig den här veckan så har jag Marcus Tapper.
Hej!
Du är i Sverige, jag är i USA, kanske vi ska säga för skojs skull.
Mm.
Det är din debut i Arkivsamtal, va?
Ja.
Jag vet inte om hur bekant du är för Arkivsamtals lyssnare. Det finns väl kanske en del överlappning med andra poddar. Du brukar vara med i AMK Morgon.
Ja, exakt.
Du har varit med Anton Magnusson podcast och har du varit med i Specialisterna podcast nu?
Nej, inte Specialisterna, men Anton Magnusson podcast känns väl som det är hyfsat överlapp ändå, va?
Ja, absolut. Men sen tror jag säkert att många har sett din stand-up comedy på YouTube. De kanske har sett din stream eller något sånt där.
Ja, man som alla så är man ju lite så här någon luddig referens som är med lite överallt typ.
Det är så du beskriver dig själv.
Ja,
men... En luddig referens men med lite överallt.
Ja, men lite så. Jag tror inte... Jag hörs ju mycket i olika så här, fotbollssammanhang och sånt. Men det känns inte som dina lyssnare alls är fotbollskillar, va?
Nej, jag tror inte heller det. Alltså antingen så är de det i smyg utan att säga det till mig. Eller så är de inte det alls. Alltså ifall man lyssnar på mina poddar så vet man att jag har nästan ett aktivt ointresse mot fotboll.
Men har du så bra kontakt med dina lyssnare att du vet vad de har för intressen? Eller varför har de det?
Ja, men det finns ju, vi har haft en sån arkivsamtal efter snackgruppen på Facebook väldigt länge.
Just det. Och väldigt och få inlägg om fotboll där.
Jag tror noll. Jag tror faktiskt noll under liksom de här podden har funnits i 10 år och efter snackgruppen kanske 7 år eller sånt där.
Alltså fan vad jag konstigt tror... det hade varit om någon kom in med ett sånt så här. Det har kanske inte så mycket med podden att göra, men vad tror ni om matchen ikväll?
Ja, då hade man blivit bannad från gruppen. Blockad. Ja, men lite så är det alltså att jag döljer ju. Alltså ifall det är någon som skriver för mycket om fotboll. Jag har inte dolt det från några sociala medier. Men jag tycker det är lite tråkigt när folk kommer in med fotboll. Ja, man är ju fotbollsintresserad. Jofi är fotbollsintresserad. Det var bättre i tecknade serievärlden när jag vistades mest där. Då var det ännu färre som var intresserade av idrott och fotboll.
Ja, det känns ju som att komiker, det är ganska många komiker som är det, men det är kanske för att det är ganska mycket vanliga killar som är komiker liksom.
Ja, jag var ju också chockad när jag upptäckte att komikervärlden dels bestod av folk som inte var politisk vänster. Bara. Alltså för det var jag också van vid, kom med från konst och seriehållet liksom. Eller det var folk från seriehållet och sen umgick så mycket med folk som gick på konstskola och sånt. Och där kändes det som att bara rösta på Moderaterna var ungefär lika vanligt som att rösta på NMR. Liksom.
jag var faktiskt ganska chockad över hur liksom, politiskt ointresserade många komiker är. För innan jag hade liksom bilden av att det var liksom någon slags komikergrej ändå. Att vara ganska politiskt intresserad och så här. Jag tror att jag tänkte att alla komiker höll på mer med satir och sånt. Att jag hade inte så bra koll på det. Liksom. Men det känns som att det är så himla mycket vanliga killar som typ inte vet något om politik och gillar fotboll och bash bara.
Ja, jag har ju svårt för både fotboll och satir.
Mm.
Ja. Även om jag säkert har liksom doppat tårna i politisk satir både en och två gånger, så har jag lite svårt för det. Jag mår lite dåligt av det.
Jag pratade faktiskt precis med Robin Berglund och Jonte Tengvall, två andra komiker, om det görs ju mycket så här, Charlie Hebdo och sånt gör ju mycket satir om Sverige nu, att vi är liksom, att nazisterna vann valet här typ.
Jaha, ja.
Och att då, det är liksom, jag får nästan cringe av sån satir som är bara så här en blågul svastika. Att jag tänker så här, men gud vad smarta ni tycker att... man får verkligen bilden av att den som har ritat det har tänkt så här, fy fan vad fyndigt typ. Och det är så jävla ofyndigt på alla sätt.
Ja, det är det. Alltså, jag vet inte riktigt om jag någonsin har uppskattat ett verk av i genren politisk satir någonsin.
Nej, men visst...
alltså jag kan spontant inte komma på något som jag tyckte att det var både kul och tänkvärt. Alltså, jag kan vara kul och tänkvärt existentiellt då kanske, eller något sånt där, men inte politiskt tänkvärt.
Nej, men för det känns som att samtidigt. Det är alltid så där skriva på näsan liksom. Typ, Banksy när han var som störst typ. Att det känns som att alls hans satir var liksom så här en pommes som äter en människa istället, eller liksom, det är så jävla ingenting liksom.
Det låter också det låter lite luddigare då, att det är ändå en vegetarisk produkt, en varmkorv. Det låter i och för sig cartoonigt och lite kul. Det känns som alltid det blir så när man ska berätta ett dåligt exempel, så blir det rätt bra.
Ja, jag insåg att exemplet var väldigt konstigt. Ja, men så tycker jag.
Jag tycker det är en rätt bra metod som jag använder mig ibland när man liksom har lite idétorka. Och där man tänker så här, vad är det sämsta man skulle kunna göra? Vad är det? Och så säger man någonting och då är det ofta lite kul, det sämsta. Alltså om man säger så här, att vi ska göra en kortfilm här. Mm. Vad är det sämsta förslaget du kan tänka dig?
Ja, men det...
Om du spontant nu säger liksom, vad är det absolut sämsta förslaget du spontant kan komma på att göra en kortfilm om?
Oj, en kort. Det absolut sämsta. Ja, men nu tänker man ju bara... Nu blir man ju nästan ännu mer låst för att man...
Nej, men det behöver inte vara bra. Det behöver inte vara det sämsta. Bara säg något dåligt.
Ja, men gör en kortfilm om någon som går och handlar. Och sen så blir det medges ej, men så testar den personen igen och då funkar det.
Det är som konstfilm helt okej. Som konstfilm hade jag gått på ett konstgalleri och sett den filmen, jag hade tyckt så helt okej.
Det håller. Men det är så suggestivt och man får själv tänka sig vad som pågår i den här personens huvud och så.
Det är vardagsrealism. Jag gillar ju vardagsrealism i sig. Men det blev det funkade inte mitt experiment riktigt, kände jag.
Nej, det blev inte briljant.
Kanske inte. Det var ju på hur man genomförde. Kortfilmer kanske, hade det varit en långfilm som handlade om det, hade det säkert funnits potential.
Ja, då ska det fan, det ska byggas ut mycket alltså, om det ska bli en långfilm. Men kör.
Men kan du uppskatta politisk satir? Alltså jag hatar ju också Banksy. Nu vet jag inte om du hatar Banksy, men jag hatar Banksy för att det är så tråkig politisk satir. Och sen växer ju hatet då för att den hade blivit hyllat liksom. Jag har inget emot någon som är ointressant eller dålig ifall alla håller med om det.
Nej, men jag har
men man blir arg ifall det är någon som man tycker är dålig och intressant som blir så här stor och hyllad.
Ja, alltså dels är det ju det är såklart, för jag har nog samma inställning som dig mycket, tror jag. Men att jag också, så det är något jag hatar liksom, all typ av humor där man märker att den som har gjort det själv tycker att den är så jävla finurlig liksom. Och så är ju väldigt ofta satir, att de har det här snea, man ser framför sig att de har ett snett leende av att så här, fan vad smart jag är nu. Och det är något man, ja, det är ju Jag vet inte, det finns någon sån självgodhet bakom satir ofta. Jag kanske bara läser in den, men så läser jag in det. Och därför har jag så jävla svårt för det liksom.
Jo, det finns det. Det är något jag tänker också på alltså Crumb, Robert Crumb, som är en av mina favorittecknare och konstnärer överlag. Det gavs ut såna här volymer av hans samlade verk som heter The Complete Crumb Comics. Och där var det liksom även grejer han hade gjort som barn. Och då märkte man att han har gjort liksom försök till såna här politisk satirskämtteckningar som var väldigt platta. Alltså då var det, alltså han kanske var så här 8 år när han har gjort det här, och så är det kanske en båt där det står kapitalism som håller på att sjunka, och så är det alltså den typen av
är det inte ofta att det är en båt som det står kapitalism som håller på att sjunka, och sen så text typ eller så kanske man zoomar ut och så ser man under vattnet att båten egentligen bara bärs upp av jättemånga arbetare eller något sånt. Alltså det är alltid sådär. Och då, man ser ju framför sig hur den som har ritat den suttit där och varit så här: gud vad finurlig jag är. Liksom.
Jo men det, just i det exemplet var han väl kanske 8 år när han hade tecknat den. Så då blev man ju mer lite irriterad på så att lill gammalt barn som försöker vara duktig. Men det är ganska mycket så jag ser på all politisk satir, att man får känslan av lillgamla barn som försöker vara duktiga.
Ja, men det är lite så här att de politiska tider har alltid lite den här vänta lite nu, taken på allting som man stör sig så jävla mycket på. Men det är väl, det går väl bortanför politiska tider, att det är väl bara alla som man märker har en så den typen av självbild och ser sig själv som så himla mycket smartare än alla andra, fast det egentligen är ganska platt ofta också.
Jo, det har jag hört uttrycket Fedora Guy. Har du hört det?
Nej.
Jag tror det är ett Twitter-fenomen eller internetfenomen. Någon som liksom säger ganska mycket klischéer och plattityder och försöker få det att låta som att det är någonting nyskapande och djupt som sägs. Alltså som är lite kanske lite bäst och vissa på nätet, lite vad heter det? Holier than thou, eller vad det också kallas.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Men det är ju irriterande. Och sen så har jag liksom också vuxit upp med alltså generationen över mig då, liksom min föräldrageneration som var liksom 40-talister, och de var ju liksom hippies och så här 68 FNL-rörelsen och sånt. De älskar ju politisk satir, att de blir provocerade av nästan av saker som inte är politiska. Liksom, de är så här, när du väl har en plattform, varför använder du inte den till att säga någonting viktigt?
Ja,
alltså den inställningen är väldigt vanlig.
Ja, första gången jag träffade min sambos, hennes morfar är det. Då så sa jag typ att, eller han frågade vad jag jobbar med, så sa att jag frilansade och gjorde lite radio typ och sånt, för att jag inte orkar riktigt förklara att jag var komiker sådär. Och då var han så här: det är ett väldigt hedervärt yrke, journalistens roll är att granska makten.
han liksom direkt tar det till att du är journalist.
Ja, exakt. Och sen när det också kom fram att det var med att jag gjorde liksom humorgrejer och liksom är komiker i grunden, då var det också att det liksom var viktigt så här, ja, det är samma med komikerna, det handlar om att tydliggöra vad våra politiker gör och så där.
Det handlar om det.
Ja, men jag tror att den generationen har liksom den här bilden av att jag vet inte, Hasse och Tage gjorde säkert jättemycket vass också, vilket är pissord det. Men det är ju liksom vass satir, och då tänker de att det är så en komiker gör. Den så här.
Ja, de gjorde ju både och. Alltså, de gjorde ju också rent trams. Men det är 40-talisterna, för det känns som att de älskade mest den politiska satiren.
Jag tror de tog inte till sig Hasse och Tages trams alls, utan bara så här att de hånade Tage eller andra.
Den vassa, viktiga politiska satiren.
Hur fan vad man hatar humor som beskrivs som vass. Det är alltid så jävla
och
dåligt.
Och viktig också. Eller folk som säger att det det liksom att någonting är ens plikt som komiker. Det är min plikt som komiker att dra ner brallorna på hela etablissemanget.
Jag tänker på det här, en del stora internationella komiker man följde, typ så här. När det händer, ja, men typ stormningen av Kapitolium eller Ryssland går in i Ukraina eller något sånt här väldigt stort händer liksom. Man då ändå kan se folk som säger, nu är det viktigare än någonsin att vara komiker. Och så, alltså man bara, nej men håll käften. Det är lika oviktigt som det var innan.
Såg du det, den här, precis innan Norm Macdonald dog, så spelade han in liksom en liten show framför sin dator?
Nej, har jag inte sett.
Den var ganska oslipad, men den hade sina guldkorn i sig. Det var dels ett skämt, han sa så här, people say that the comedians are the modern day philosophers. Some people say that. That's a little hard on the modern day philosophers that still exists.
Jag hörde, det var en kille som ringde mig och frågade om jag ville starta en stand-up-klubb i Stockholm. Och då jobbade han på ett ställe som hade haft massa jazz förr i tiden. Liksom.
Var det fashing?
Skitsamma. Det var en gammal restaurang. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men då så sa han typ så här. Vi har ju jobbat mycket med jazz på 60-70-talet. Och så tänkte vi så här. Vad är vår tids jazz? Det är stand-up.
Alltså, på ett sätt. Jag kan ändå förstå kopplingen. Liksom.
Ja, men det är så roligt att koppla saker så till vår tid. Det är väl stand-up bara.
Jo, verkligen. Det är lite, du hade kunnat köra. Det är lite hårt att säga mot vår tids jazzmusiker som fortfarande. Lite hårt att säga mot vår tids jazz som fortfarande. Men med allt detta sagt... Mm. Också ett uttryck som jag själv hatar, men ändå använder. Så finns det. Alltså jag kan uppskatta vissa stand-up-rutiner av till exempel Chris Rock, som absolut skulle kunna anses vara politiska eller satiriska.
Ja, alltså det är klart det finns, liksom bra rutiner. Alltså typ Chappelle kör väl också mycket som man skulle kunna säga ganska politiskt och sådär.
Jo, absolut. Alltså det är väl lite som med ordvitsar, att när det är dåligt så gör det extra ont bara.
Mm.
Och att det mesta är dåligt i både ordvitsar och politiskt satir.
Ja, men de är liksom också på varsin del av den skalan då kanske, där satir är mycket värre just för att den som gör satiren är så himla nöjd med att den gör satir. Alltså folk som gör ordvitsar känns ju som att de själva ironiserar över det lite. Det finns ju ingen...
Ja, det gör de ju ofta. Alltså för att de vågar liksom inte riktigt stå för att det är så dåligt heller. Men alltså, jag funderar på vad som skulle göra mest ont. För att det händer ju ofta att folk prackar på en ordvitsar på olika sammanhang. Kanske i ens DMs eller när de kommer fram och säger jag har ett skämt. Eller sådär. Så är det ofta ordvitsar. Och det gör alltid, det svider alltid för att det är så dåligt liksom. När någon bara, jag vill inte höra det. Men jag funderar på om det hade varit värre om de kommer fram. Jag har en politisk satir. Alltså, jag tror inte det hade gjort lika ont. Alltså, ifall de...
Tänk dig en svastika, va? Fast i Sverigeflaggans färger. Alltså, konstig sak att komma fram och säga.
Tänk dig en båt och ser liksom stor kapitalism på den båten. Och ser du liksom under vattnet dolt där, så är det arbetare som håller upp den fortfarande. Ja, det hade inte gjort lika ont. Det hade varit lite kul på något sätt. För där kan jag mer uppskatta att det är så dåligt så att det blir bra. Ordvitsar kan jag nästan aldrig uppskatta att det är så dåligt så att det blir bra.
Nej, men man hade väl mer tänkt att så här, vad fan håller du på? Eller vad menar du?
Ja, det hade varit kul. Det hade ju blivit en bra poddanekdot ifall någon kom helt oironiskt fram och pitchade en politisk satirskämt som var väldigt platt. Men det är ingen bra poddanekdot när någon kommer fram och gör en dålig ordvits.
Nej, verkligen. Men var det så när du främst målade serier, typ att folk på samma sätt hade tips på så här, det här borde måla en serie, ritade serier. Men att folk kom fram och sa så här, det här borde du rita, liksom.
Ja, ja, ja. Jo, jag gjorde till och med en, till slut en serie som publicerades i Galago som hette De topp 10 sämsta förslagen som folk har tyckt jag borde göra en serie om. Alltså jag gjorde en lista då av det här är de sämsta förslagen som folk. Och vinnaren, det blir ju en favorit i repris för den trogna arkivsamtallyssnaren. Men då var det min morbror Robert från Israel som var på besök i Sverige. Och min mamma bjöd på kaffe och min mormor var också där och så sa hon serverade då kaffet i små mockakoppar. Och så sa min mormor så här, åh, såna här mockakoppar, det var jättepopulärt på 50-talet. Man var tvungen att ha såna då. Och så frågade jag lite sarkastiskt, vad hände om man inte hade såna koppar? Och då sa min morbror Robert, han tittade på mig, höll upp en liten näve och sa, ja, då fick man sig en smocka. Mockakoppar, smockakoppar, det borde du göra en serie om, Simon.
Yes. Jävla dumt.
Ja, det är inte ens en ordvits, det är bara ett rim.
Ja, det är ju,
och inte världens bästa rim heller, mockakoppar, smockakoppar.
Nej, men är Robert liksom, eller vid tillfället var han liksom 5 år gammal? Eller, alltså det är, så skämtar ju barn
55,
ganska...
tror jag.
Ja, men för barn tror ju att det är skämt med rim, liksom.
Ja.
Att de kan vara så här... Hampus, Pampus. Och så skrattar
just
alla liksom.
Det. Ja, så skrattar han, springer iväg och fnissar. Ja. Trycker huvudet mot en kudde och man hör fnisset tränga igen.
Det är ju, hade ju varit otroligt roligt om det var så Robert gjorde, att han sprang iväg när han hade sagt det. Och man hör att han sitter och fnissar i köket.
Ja, där. Det var väldigt vanligt. Alltså, det var ju det sämsta då, men det var ju många som låg väldigt nära. Det är också lite fåfäng grej att tro att så här, min idé här som jag kom på nyss, den är tillräckligt bra för en etablerad serieskapare att sätta tänderna i.
Ja, men så kan man ju ha med en del typ, kompisar eller gamla kompisar eller så. Som var så här, du borde ju skriva stand-up om mig, har jag varit med att någon har sagt typ så här. Och man bara, så här, ja, så här. Och då är det att de tänker att jag är så jävla galen, jag blir alltid ganska full eller alltså det, att de tänker att de är liksom en flippig person liksom. Men det är så jävla ointressant comedy ämne liksom, att så här, jag har en kompis som blir han blir rätt full liksom. Vart ska det leda liksom?
Ja, jag såg en nybörjarkomiker på Big Ben som gick upp och drog en sån liksom anekdot om en fest som hade flippat ur lite. Och det var verkligen så liksom, det kändes som att hans kompis sa, det här borde du köra stand-up om, det här var ju så jävla galet. Alltså, vad var det, någon som hade gömt en soft air gun i någon papperskorg när polisen hade, alltså det var såna här, det var inte roligt liksom. Men det kanske var lite crazy när det väl hände.
Ja,
det... Och det brukar liksom inte vara så att konfan kritiserar någon komiker på scenen. Som, alltså speciellt att det nybörjare, det är lite liksom tabu, eller det är liksom no-no liksom att göra det egentligen. Men just i det sammanhanget så tror jag det var Milad Per som var konfan på Big Ben. Och efter den killen hade gått upp och dragit det, så var han så här, det där var ju mer en anekdot än en stand-up kommer. Något sånt sa han.
Ja, men det är ju något med det där. Det blir också som vi pratar om med satir nästan, att när någon ska berätta en anekdot om hur flippig den är liksom, att det blir också bara att så här, ett, det är inte kul. Två, det här är bara självgott typ, att du vill måla upp dig själv som liksom en så jävla skön människa liksom.
Men finns det någon politisk satir du gillar?
Alltså jag vet inte riktigt. Jag har ändå så här perioder tyckte att typ, jag tyckte Lilla Drevet var ganska kul att lyssna på ett tag, men det var för liksom Kringlan och Ola och Liv och Nanna var roliga liksom. Och det är, i och för sig, sån politisk satir kan ju säkert, det har jag nog tyckt varit bra många gånger. Men det är nog mer att jag kanske tänker på så här politiska satir teckningar eller så, att de alltid är så himla platta. Men så här, om Kringlan har säkert haft någon prata som är politisk satir som jag tyckt varit skitkul liksom, eller Jonathan Unge eller whatever.
Jo. Det blir ju lite automatisk humor ifall någonting känns väldigt politiskt fel. Mm. Alltså om det är någon som säger någonting jag inte håller med om det är någon som ska göra alltså en politisk satir ur djupt rasistiskt perspektiv. Mm. Då tror jag att jag hade tyckt det var rätt roligt ändå. Alltså för att det känns så fel.
Ja, tyvärr.
Den sämsta är ju den politiska satiren där jag håller med till punkt och pricka förmodligen.
Ja, men också de som gör kanske mer rasistisk satir då.
Att det finns det ju, men den är inte så, alltså.
Nej, den är inte heller
jag vill ha den här, jag vill ha den här riktiga liksom korkade rasist, alltså jag vill inte ha SD satir liksom.
Därför den kan man ju se i sina flöden ibland, och det är ju alltid att så här Stefan Löfven kommer med en trojansk häst och den är fylld med muslimer typ, eller liksom alltså.
Det är också... Du hörde att jag skrattade hjärtligt åt det.
Men... ja, men den känns inte heller så bra, tycker inte jag.
Ja, men där tror jag, där var ett exempel på det här. Säg det sämsta du kan göra och det blir roligt. Tänk dig den skämteckningen. Nej, det kanske inte hade varit så ball när man väl ser det, mest idén på det så. Det är lite mer som en smockakoppar grej då, att det är så dåligt att det blir kul.
Ja, nej, men det finns väl bra politisk humor liksom, bara att det är ganska långt ifrån det man själv dels gör och gillar. Att så här, jag tänker att vi har ganska lika liksom, vilken typ av humor eller stand-up man gillar och gör, typ att det är mycket mer så här, bara trams liksom. Då blir man nästan också, om någon kommer in och kör något som är liksom platt och politiskt och får liksom applåder på det, så blir man ju nästan lite irriterad av det liksom.
Ja, men jag kan ändå bli imponerad när det är någon som lyckas. Alltså jag hörde Arman köra ett skämt om att Sverigedemokrater hade blandat ihop det gamla Sverige med sin barndom. Mm. Har du hört hans rutin om det, eller hans skämt om det?
Ja, det ringer någon klocka i alla fall.
Jag ska inte bränna det, men då skrattade jag åt det och tyckte fan vad imponerande att du lyckades göra ett SD-kritiskt skämt som ändå var roligt liksom.
Ja, för det är ju, man har ju sett många komiker som har liksom material om SD, och det känns ganska nästan som att det är nästan felfritt liksom, att det alltid blir så här, inte så mycket skratt men applåd typ. Så om någon har ett SD-skämt som faktiskt är kul på riktigt, då så, ja, det är ju verkligen hatten av liksom.
Ja, verkligen. Och det känns som jag ska inte bränna det skämtet från Arman, men jag får be honom släppa det. Han har väl inte släppt någon stand-up online knappt överhuvudtaget.
Nej, det är synd, han är så jävla rolig. Arman, men det är också, han finns ju bara i på underjord liksom, och i Malmö.
I stort. Ja, han ibland bokas han ju och kommer till andra ställen, men det, folk är inte bortskämda med honom utanför Malmö.
Nej, det är väl så här, har man chansen att säga Arman ska man ta den, för jag tycker han är så jävla rolig. Det är som, för mig är det nästan som att han, i mitt liv existerar han ju nästan bara på underjord liksom, att när man kommer dit till Malmö, ska köra där, då kör han och så är han asrolig, och sen ser man honom inte förrän nästa gång man kommer dit. Typ.
Men den här podden... han gör med Färska Prinsen, alltså Music Earnings podcast, och den har ju blivit liksom en, den är ju ganska stor. Alltså man sa att deras typ Facebookgrupp har jättemånga tusen liksom medlemmar, och trots att den är bakom betalvägg nu, men det är verkligen en sån, jag vet inte om man ska kalla det acquired taste eller någonting, för att den är bland de som gillar det är de så jävla hängivna fans. Men frågar du mannen på gatan, är det ganska stor risk att de aldrig har talat om det?
Ja, det tror jag. Men de hela det gänget, liksom Arman och Färska Prinsen och Anton och sådär. Jag tycker ju det är, alla de är ju liksom bland de roligaste jag vet verkligen.
Ja, absolut. Jag tror de flesta som lyssnar på den här podden har koll på dem.
Ja.
Men du har också släppt stand-up på internet till sist. Alltså det var kanske ett år sedan nu du släppte din special.
Mm, januari tror jag det var. Nästan snart ett år sedan. Men det var ju verkligen dags. Typ.
Att man... Ja, och det, jag fick intrycket av att det gick rätt bra. Att du fick bra respons på den och sådär.
Ja, det gick jättebra liksom. Det var ju väldigt, väldigt skönt. Det kändes som att det behövdes liksom. För att man var... Då kunde man...
Det var viktigt.
Ja, men då var det så här, okej, då börjar vi om lite nu. Fan vad skönt, typ. För jag ändå, på grund av att två år försvann ju lite liksom, på grund av corona och sådär. Då har man ju helt plötsligt kört stand-up så jävla länge, liksom, känns det som.
Hur länge har du kört?
7 år typ, tror jag. Hösten 2015.
Ja, när vi träffades första gången hade inte du börjat. Var det du som hade podden Humoristerna då?
Mm, exakt, jag gjorde ju det här... att jag ville börja, inte riktigt vågade, därför började så här, intervjua komiker för att liksom lära känna lite folk och våga närma mig det mer liksom. Och sen så fort jag började så slutade jag ju ganska snabbt göra den podden och annat för att jag tyckte det var så jävla kul liksom. men det var ju det var typ en jävla startsträcka att börja med stand-up i Malmö tyckte jag, för att vart man gick så de som körde på klubbarna var ju då bara typ Kringland, Petrina, Solange, Jofi, Anton. Alltså det var så jävla hög nivå hela tiden liksom.
Mm.
Så att det var ju, att börja kändes ju helt sinnessjukt liksom. Att man så här, direkt skulle upp på en kväll där det var bara 5-6 svinetablerade jättebra komiker. Så skulle man själv köra, det var ju fruktansvärt liksom.
Jag kan tänka mig det.
Ja, det var ju därför jag började. Men visst hade du lite samma... Jag tror vi pratade om det någon gång. Det har du ju säkert pratat om här 1000 gånger. Men att du hade liksom som ursäkt att du skulle göra en serie om att köra stand-up. Eller något sånt.
Ja, det stämmer. Fast det var väl liksom också en plan. Vilket... min plan... Alltså, jag hade ju då gjort några serieromaner. Och så tänkte jag att nästa bok ska vara ett projekt. Att jag... börjar med stand-up och sen efter 3 år så gör jag en serieroman om liksom den resan så att säga.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men jag förstår ju också så här att det här kan ju lyckas också. Och då kommer det nog vara rätt kul. Alltså så här att om man lyckas bli stand-up-komiker så är det, verkar det vara ett roligt yrke.
Ja.
Men jag hade ju liksom backup-planen då att om det skulle bli totalt misslyckas så skulle det bli en rätt rolig serieroman om en patetisk man som desperat försöker lyckas i humorvärlden, men allting går åt helvete. Det låter ju som en bättre pitch än någon som det går ganska bra för.
Ja, men jag kommer ihåg när jag började, det var så jävla sjukt med, för det var någon komiker som också precis hade börjat. Men när man körde första gången så hade man sån jävla respekt för alla. Man tänkte ju att alla andra var liksom lyckade och kända i branschen nästan direkt. För jag hade liksom inte ingen koll, så jag kommer ihåg att side note, men att jag skulle köra på samma kväll som en komiker i Malmö som heter Nathalie Cecil. Så hade jag sett att hon hade kört på Oslipat. Så jag var helt starstruck av henne. Att jag bara, det här är nog en av Sveriges kändaste komiker liksom. Att det var ganska mycket så. Men då var det någon som också hade börjat nyligen liksom. Som i början lärde mig så här, att det var så här, det är inte viktigt att få skratt. Du ska bara skriva liksom komplicerat. Du ska vara så jävla bra på att ha... Du ska inte vara lik någon annan sådär. Alltså, du vet, en sån typ av komiker.
Du ska vara originell.
Ja, exakt. Och sen slutade ju typ han. Och då insåg jag så här, vänta, han var ju skitdålig. Det var ju jättedåliga tips.
Så att det här, att det inte är viktigt att få skratt. Då är man nog lite illa ute.
Ja, men så jag tyckte jag var så jävla dålig typ första så här, 3 månaderna. Och sen insåg jag så här, det var fan, jag fick så jävla dåliga tips av honom, så att du ska vara grov, och det klarade inte jag av riktigt att vara, för jag kunde inte säga det.
Vem var det här? Jag vill veta.
Men han är fortfarande lite med i det. Men vi kan kalla honom för Olof Berglund kanske.
Okej, okay, ja. Då har jag en ledtråd.
Men han var ju också väldigt schysst och hjälpte mig att skaffa gig och så här, hjälpte mig att skriva och sånt. Men det känns som att han, när han var lite full, kom med så här tips som funkade för honom då, men absolut inte för mig, för jag kände att jag blev så dålig av det.
De funkade väldigt, väldigt bra för honom. Jag upplever lite samma, alltså så här, nu när jag har varit i Los Angeles i 5 veckor ungefär, och jag har kört open mics här. Då är det ju väldigt mycket som att få börja om från noll igen.
Ja, fy fan, alltså, vad jobbigt.
Det är ganska jobbigt faktiskt. Och sen är det ännu svårare här än det är i Sverige. Alltså i Sverige har du ändå en publik som kollar på nybörjar stand-up. Och det är inte helt omöjligt att få gig liksom. Här är det verkligen det man kan få är sugiga open mics där det i stort sett bara är andra komiker som är där. Inte för att kolla på de andra utan för att köra själv.
Ja, jag tänker också att det är mycket... Här tänker jag att rookies bara är så här random folk som är rätt dåliga. Typ. Men där känns det väl som att ganska mycket rookies också är sådana som har flyttat in från andra länder kanske och redan... är lite bra typ. Så att det är svårare att vara en bra rookie, eller? Så tänker jag att...
Jo, det är det också. Det är ganska hög nivå. Alltså jag sticker verkligen inte ut heller som... alltså en vanlig kväll så sticker inte jag ut som en av de bästa ofta ens.
Just det, du är inte ens en stark rookie. Du är bara en rookie.
och det är ändå liksom... Det är mer spännande på ett sätt än, alltså så här, jag gör ju ändå hellre det här nu än att, alltså det är kul att testa det här igen i några månader. Det är mer spännande än att så här, gå ner till Big Ben och testa fram material till sin nästa timme, vilket jag tycker är kul, men det är ju inte en ny upplevelse på samma sätt.
Nej, men kör du då ditt liksom vanliga material och översätter det, eller skriver du liksom mycket nytt på engelska?
Jag har testat både och faktiskt. Och jag skulle nog säga att det som jag har testat nytt har funkat bäst.
För jag bilden av alltså, att jag har ju sett många svenska komiker köra sitt material översatt liksom. Och jag tycker ganska ofta att det är så här, ja, men referenserna och orden är ju inte alls lika kul liksom.
Nej, det blir inte det.
Det blir något så här, för om du skriver stanna på svenska så är ju du bra på vilka ord som är roliga att säga. Liksom, och sånt. Men sen när man översätter det så blir det bara att man hör att det inte är så här. Det är någon konstig översättning, eller liksom, det är inte helt naturligt det här typ. Jag tycker ofta att det känns så.
Jo, men så är det ju också. Och, men det är också hela, det är inte bara liksom, det är även det sociala som är stor skillnad.
Mm.
Att så här, man jag får ju även smaka på hur det är att ha extremt låg status och liksom att vara en loser. Verkligen.
Ja, men har du liksom, om du är några öl in, kan du börja vara så här, I'm a really, in Sweden, I'm a big rapper and comedian, and liksom att du börjar dra det utlandsskrytet liksom.
Ja, jag har försökt det. Det här har inte funkat. Det är ingen som blir imponerad.
Do you know...
Ja, alltså, jag har försökt det subtilare än vad du... Än hur du gjorde exemplet nu, såklart. Då hade du ju... Men det är ju också... Det, är bara, det lägger till en extra nivå av patetik på det, liksom. Att man känner... Här försöker jag skryta.
You know, I chained myself to David Hellenius in TV. Skryt som inte betyder någonting för dem.
jag har väl liksom pratat om det lite på scenen liksom, egentligen för att få in ett skämt. Jag har väl, och sen kanske när man pratar med någon annan rookie offstage liksom, så liksom, ja, då har det väl på mer eller mindre naturligt sätt kommit upp vad jag gör i Sverige liksom.
Just det, men då har du inte sagt I am a huge rapper.
nej, det har jag inte sagt. Det är jag ju inte heller.
Men jag tänker att man liksom, tänk, man har gjort ett så här lite halvdåligt gig liksom, och så vill man så rädda upp det genom att berätta att så här, jag är egentligen svinbra.
Jo, ja, det, om man nu... Det är verkligen ett sätt att få sig själv att känna sig ännu mer patetisk.
Ja, men för det har jag varit med om några gånger, att man har kört någon så här gratisklubb. Och så är det någon helt ny där som ändå uppenbarligen har liksom koll på, ja, men typ mig och vårt gäng. Att de vet så här, vilka vi är när de kommer dit liksom. Och sen har de gjort ett ganska dåligt gig. Och sen att de efter ska vara lite så här... Ah, vad segt att det gick dåligt idag. Det har ju, brukar gå jävligt bra. Alltså du vet att de ska liksom... berätta så här, jag är bra egentligen typ, och jag fattar ju den jag fattar ju den grejen mycket, men det blir ju så, det känns som att extra, det låter påhittat att så, ja, men hemma är jag stor rappare och komiker i mitt hemland, så det var ju konstigt att det gick dåligt idag liksom.
Ja, men det är ju lite som det här jag har en flickvän på en annan skola, alltså så här. Jag borde nästan skriva någonting om det, med den jämförelsen, att man försöker, att det låter som lögner.
Ja, jag har en karriär i ett annat land. Ja, men, säkert ta hit den då. Nej, jag kan.
Internet gör ju det lite lättare att avslöja sådana bluffar. Jag kommer ihåg, alltså innan internet var det ju fler som försökte ljuga på det sättet. Att ja, men jag träffade någon snubbe på Carmen, den baren i Stockholm, som liksom, ja, men han sa att han var en stor känd rockstjärna och en rik miljonär liksom. Och det var internet, det här var liksom runt millennieskiftet, så internet fanns, men det var inte jätteutvecklat liksom. Men det var ändå, han hade till och med gjort en fejkad hemsida och ett fejkat visitkort för sin business. Men han hade inte ansträngt sig så jättemycket. Alltså telefonnumret på visitkortet, när man sökte på det på Eniro, så gick det till något företag som tillverkar byggställningar där han förmodligen då jobbade. Men... Och hemsidan, när man klickade på länkarna, det var liksom, hela hemsidan var bara en stor bild. Det var liksom inga klickbara länkar på den.
Det känns som du var så fel person att dra den här lögnen för. Att du är liksom verkligen en sån person som direkt kollar upp det.
Det var inga smartphones då, så jag var tvungen att kolla upp det nästa dag när jag kom hem.
Satt och koka framför datorn hemma.
Ja, ja. Ja, men, han var rätt rolig. Det var en rolig karaktär.
Ja.
Men ja, det måste ju både vara lättare och svårare att vara en lögnare, mytoman och bedragare idag. För det är mycket lättare att fejka saker på internet också. Men det är också lättare att bli avslöjad.
Ja, men det, om man har gått så långt att man liksom fejkat en hel karriär på internet, då så känns man ju riktigt störd. Eller? Alltså om man fixat en bra hemsida och en Wikipedia till sig själv och sånt. Liksom, då känns man ju sjuk i huvudet på riktigt, verkligen. Det kan jag inte tänka mig att så många har gjort.
Nej, har du lyssnat på podden Sweet Bobby?
Nej.
Den är kanske inte jättekänd, men det var Anton Magnusson som tipsade mig om den. Och den var väldigt bra, men den handlar om en kvinna som blir catfishad.
Mm.
Men det är också så himla avancerad catfishing. Det är verkligen som en... Alltså man får intrycket av att den som har gjort det här måste liksom ha lagt ner all sin vakna tid. För att de har byggt liksom ett helt universum av karaktärer. Och liksom som med fejkade eller då för att upprätthålla den här catfishing-lögnen.
Oj, fan vad roligt. Alltså då tycker jag, då får man catfisha. Om man verkligen har lagt ner...
om man gör det med bravur.
Ja, men om man verkligen gjort det jobb. Det känns ju imponerande liksom.
Ja.
Jag tror, alltså vi har ju några kollegor som blivit catfishade.
Ja, det har vi, ja.
Mm. Och då känns det som att det alltid varit så slapp catfishing liksom. att när de har berättat om det hade varit så här, men det var någon tjej som hörde av sig. Hon vägrar skicka bild, hon vägrar prata i telefon. När vi skulle ses så dök hon aldrig upp. Och man var såhär, ja, det här låter ju inte jättesvårt att lista ut. liksom.
Ja,
men det... om de verkligen byggt ett universum runt det så känns det ju ändå... Det är mer respekt att ha... Eller så här, det är mindre loserigt att åka på en sån catfish. För att så här, det hade ju vem som helst gått på ju.
Jo, kanske det. Det är en väldigt spännande podd. Jag kan rekommendera den till alla. Jag ska inte spoila för mycket om vem det visar sig vara som ligger bakom allt det här. Och så här sen. Men det var roligt. Den här, jag tyckte att då är det okej att göra det ifall man har gjort det till en konstart. Jag kommer ihåg när det var någon sån nyhet för det var väl säkert en 20 år sedan där det var någon sån här, det visade sig vara någon skådespelare från Rederiet tror jag som hade åkt fast för någon liksom någon form av sexuella övergrepp eller grooming av barn liksom.
Mm.
Men han hade verkligen också så byggt en karaktär och gjort liksom det var ju säkert väldigt fruktansvärt för alla inblandade. Kanske också för honom när han hamnade i fängelse eller när han blev straffad för det. Men där hade han också byggt upp liksom en teaterpjäs. Och ja. det var en kompis med som var så här, han har gjort pedofili till en hel konstform. Att han också blev nästan liksom imponerad av hantverket.
Ja, men det görs ju mycket så här film och serier om sånt och sånt om liksom mördare eller seriemördare som verkligen är så här, du vet, driver med polisen och gör så här extrema.
Jäckar polisen i åratal.
Ja, men exakt, och gör det verkligen så här extremt. De har räknat ut varenda grej i liksom 100 punkter så där. Det är ju ändå lite coolt då, även om det egentligen bara är ett mord liksom.
Finns de på riktigt? Alltså är det kanske det var så här Zodiac Killer eller Son of Sam eller något sånt kanske var såna. Jag är inte så true crime insatt men
nej inte jag heller men typ Zodiac Killer var väl det tror jag.
Ja, förmodligen.
Men det är roligt ja, att ha den inställningen till liksom våldtäkt att det är så här våldtäkt mot barn liksom att okej, det är ju hemskt men fan vad snyggt planerat. Han hade ju räknat ut varenda steg i det här.
Det hörde du när Louis C.K. var gäst på, jag tror det var Andrew Schultz podcast.
Nej. Hur var jag, det här har varit bara att jag inte har hört eller sett någonting.
Nej. Men Där var det han, Louis C.K. pratade om 11 september. Han sa, ja, det var ju såklart fruktansvärt för alla familjer som blev lidande och alla som dog och sånt. Men som projekten då, bullseye, alltså man måste alltså man säger ändå hatten av för hur fan, hur snyggt det var liksom.
Ja, det är en rolig skämtform liksom. Ju grövre man tar det till, desto roligare liksom. Är det politisk satir då?
Ja, det är väl det. Det är ju det liksom. Alltså säkert. Fast det känns inte så. Det känns inte som att han försöker dra ner brallorna på etablissemanget. Det kanske han gör. Och det kanske är det han lyckas med. Men det är väl som ordvitsar, att när det är snyggt och någon lyckas, då är man lite så här, ja, men okej. Okay, men jag hatar de andra ordvitsarna ska ut, men den här är okej. Okay, den får stanna liksom.
Men
är
inte...
Så kan jag väl vara med politisk satir också, att... att när jag tycker att när det görs bra så är det väl okej då, men jag har ett allmänt hat för det.
Men det är ju roligt, det är ju en rolig liksom serieruta. Alltså planen flyger in i World Trade Center i bakgrunden och så framför en man som står och bara säger så, fan vilket skickligt hantverk, eller så här, vad skickligt utfört liksom.
det måste ju vara tydligt att han är ett off, eller liksom att han inte är på deras sida då, men just... om det är typ en taliban som tycker det så.
Då blev det sån SD-konstig. Ja. Ja. Men okej, någon som hänger ut ur ett av de liksom, fönstren, ett av de brinnande tornen som håller på att vippa. Som säger, fan också, men vad skickligt utfört.
Jag tänkte på det när med Patrik Sjöberg. Han sa vid något tillfälle, tror det kan ha varit någon poddintervju, Värvet eller något liknande. Mm. Där han pratade om att han, för att han är emot en viss typ av kriminalitet, sexuella övergrepp mot barn framförallt, men han pratade om det här helikopterrånet som var så här, jag måste erkänna att jag tyckte det var ganska häftigt ändå, det här helikopterrånet, alltså det är ju så här, alltså en sånt brott kan man ändå göra en spännande film av, med pedofili och sånt, det kan man aldrig göra en spännande film om.
Att brott är okej så länge man kan göra spännande film om det. Det är otroligt.
Ja,
men det känns verkligen som en sån korkad kille åsikt att tycka att helikopterrånet är så jävla coolt, tycker jag.
Ja.
Men han, känns...
ja, han har ju fel på många sätt. Det går ju att göra en spännande film om pedofili. Det har ju gjorts många gånger.
Ja, men han är ju också stendum, tror jag. Alltså, jag släppte ju för länge sedan en merch som var ett skämt om hans tröjor typ. Att han släpper de här Kill Your Local Pedophile. Och då så släppte jag en tröja där det stod krama din lokala höjdhoppare typ, eller något sånt. Och då delar ju han den tröjan på sin story och skrev, köp inte, den är fake. Som att någon
jag
skulle se.
Jag trodde att det skulle vara... Jag såg inte det komma.
Nej, men att någon skulle se min tröja och vara så här, ja, det här är nog en äkta Kill Your Local Pedophile-tröja, fast det står något helt annat. Eller vad fan menar han?
Ja... Jag menar att den är inte auktoriserad av mig. Det antyder, han kan mena att ett solklart fall av renommésnyltning.
Ja, det var.
Men fake är så himla rolig anklagelse. På vilket sätt har du fejkat den?
Ja, nej, men han är nog inte så smart bara.
Nej, det är ju... Han har ju haft en del konflikter med poddfandom på sista tiden. Ja, hur är det? Ja, vi lever ju i stort sett i samma värld liksom, med poddar och stand-up. Och nu har jag varit borta ett tag. Varit i Amerika ett tag. Så har det hänt något? Vilka är de nya snackisarna? Är det några nya new kids on the block? Har det hänt någonting? Eller är det samma... Visa.
Jag tycker verkligen alltid den här frågan får en att inse att det är sånt jävla icke... Alltså det händer ju liksom aldrig någonting. Alltså det är ju det går ju så långsamt, känns det som, att det är ju fortfarande...
Ja, hade det inte något stort hade jag förmodligen sett det på internet, eller?
Ja, men exakt. Jag tycker det är som samma när man träffar en komiker som bor i typ Malmö eller Göteborg eller så. Och de är så, ja, vad har hänt i Stockholm? Och så här, ja, folk har gått till Big Ben. Och, eller liksom, det pågår ju bara liksom.
Ja, men ibland är det kanske så här, ja, någon komiker slog någon annan. Eller det har blivit ett bråk om någon har stulit någon annans stil eller skämt. Eller det kan, ja, alltså det händer ju ibland grejer.
Ja, nej, men nu, jag tror att det varit en stillsam höst än så länge.
Okay. Lite... Eller det här bråket då med Patrik Sjöberg i poddvärlden var ju en sån händelse som man skulle kunna... Jag har ju...
ja.
Nu kan jag ju lyssna på poddar.
Martin Sonneby är ju första sidan nyheter nu.
Det har jag missat.
Det var någon kvinna, han är polisanmäld då, och ska inför rätta för att någon kvinna hade skrikit rasistiska saker åt honom. Och då hade han slagit sönder hennes cykel.
Okej.
Så det är så här,
det är väldigt typiskt Martin Sonneby allt det här.
så att det är liksom Expressen
och sånt. Det är roligt, det blir nästan som, alltså, hur samma nivå när så här, katten Gustav tycker om lasagne. Att det roliga är att det är bara så himla typiskt katten Gustav att vilja ha lasagne. Att det här blir roligt, för bara, det är så typiskt Martin Sonneby. Sparkar synder en cykel för att en kvinna säger något rasistiskt.
Ja, jag håller verkligen med att det är. Men han är misstänkt för skadegörelse och ofredande då. Och så här står det, citat. Det var någon kärring som skrek till mig så jag fuckade upp hennes cykel, säger Martin Sonneby.
Också katten Gustav potential på den här repliken.
Ja, det är
jag hatar måndagar.
Ja, det är verkligen en väntad nyhet nu när du säger det. Men det är ju kanske stora snackisen då. Och att alla såna SD-hemsidor kör ju liksom så här, SVT-profilens dåd, sparkade om kvull kvinna med hundar typ. Hon hade någon hund med sig.
Dåd. Det låter inte så överlagt.
Men så det är det som har hänt.
På vilket sätt är han en SVT-profil? Eller har han varit på SVT?
Han är väl med i den här Dips, va? Går inte den på SVT?
Just det. Det var ju ett tag sedan. Men
jag tror de gillar att lägga saker på SVT, tror jag. Alltså sådana.
Ja, jo, de vill hitta någon vinkel. Men, ja, det känns ju som att han har gjort mycket liknande grejer för.
Ja, det var också att roligt när Expressen la ut det, så började folk kommentera liksom. Och att det är verkligen folk som liksom, de har ju ingen koll på Martin så liksom. Men att det är så här, sådana här människor som inte använder sig av svenska språket har ingen intelligens, civilisation eller empati.
Oj.
Så jävla stockholmsk man kan bli typ, Martin.
Jo. Var var det någonstans? Var det på Södermalm det här hände?
Ja, men säkert. Jag vet faktiskt inte vart det hände. Jag har bara sett typ Expressen artiklarna om det. Och att det ofta nämns här, Sonneby är känd från Ballar av stål och så. Det är så gamla referenser alltid i artiklarna.
Jag undrar om, alltså, för AMK Morgon är ju en ganska stor podd. Men jag undrar ifall fler känner till Martin då från Ballar av stål eller Dips. Eller är det bara det att folk som skriver sånt har mer respekt för liksom etablerad linjär tv?
Ja, men kanske att det låter typ lite fetare i rubrik och text. Att jag tänker, om det var jag som hade sparkat sönder en cykel, så hade de kanske också skrivit så här SVT bara för att jag var med i Släng det i brunnen för 4 år sedan. Liksom. Alltså, jag tror att de jobbar väl ganska mycket så. Liksom.
Jo, det är den fördelen man har när man hamnar i nyheterna, när det är något negativt, för att de vill ju ha klick och sådär. Det är ju att hade du gjort det så hade det stått en av landets största komiker.
Ja, exakt. Att de,
en av våra mer kända komiker. Alltså så här, för att de vill väcka nyfikenhet.
En av våra mest älskade människor sparkade sönder en cykel. Jag fick ju en väldigt märklig artikel i Östgöta Korrespondenten, som är liksom morgontidningen där jag kommer från.
Jag säger bara Östgötakorren.
Mm, de hade artikeln. Han är sjunde störst på Twitter av alla som är födda i Linköpings kommun. Det är så jävla svag vinkel.
Ja, men det är väldigt rolig vinkel.
Den är nästan som
stämmer det?
Ja, jag antar det. Eller jag vet inte.
Men har de kollat upp? Hur många följare har du på Twitter?
13 000 liksom. Det är inte så jättemycket. Så blir ganska okej. Men det var den vinkeln de hittade liksom. Men den tyckte var
störst.
Det låter ju som slapp satir över kvällstidningar typ. Eller lokaltidningar.
Liksom. Vem är störst då från, som är född i Linköpings kommun?
Men kanske Steffo. Eller något sånt.
Mm.
Jag tänker att det är sådana kändisar att de fick alla följare när Twitter började typ. Så att det kan vara så att störst på svenska Twitter kanske Jenny Strömstedt är. Eller jag vet inte.
Ja, på svenska Twitter, alltså som jag vet inte, var det PewDiePie eller Notch eller sånt som är största svensken?
Jo, men det är sant, men det är fusk, för de är ju också kända i hela världen ju.
Ja, det är fusk. Största svenskan som riktar sig till enbart en svensk publik som är född i Linköpings kommun.
Exakt, störst av alla som bara riktar sig till riktiga svenskar.
Men känner du av lågkonjunkturen? Märks den i stand-up och poddvärlden i Sverige?
Mm, det märks ju i stand-up-världen. Det är lite svårt att veta vad det beror på ju, om det bara är det typ. Men alla stand-up-klubbar framförallt, eller de största turnéerna och så märks det nog inte på. Men många stand-up-klubbar har ju svårare att sälja biljetter liksom. Men det känns som
att det är en liten post-pandemi-effekt också.
Ja, jag tänker att folk har mindre pengar än vanligt för att allt går åt helvete typ. Det var pandemin nyss, så alla har vant sig vid att vara hemma. Plus att de som gick på mycket stand-up innan, att de fick liksom en tvåårspaus där de började skaffa sig andra intressen lite typ.
De gick vidare.
Ja, så det är väldigt få stammisar som är kvar. Jag driver Pandora i Göteborg till exempel, som alltid haft mycket stammisar. Och det är typ liksom, hela det gänget har liksom fått barn eller andra grejer på gång typ. Och jag snackar med många andra klubbdrivare som har samma bild av att det stammisarna har försvunnit och det är lite svårare att sälja biljetter liksom. Färre som går på stand-up. Ja. Att det kan vara liksom en skitbra line-up som 100% hade sålt slut för 2,5 år sedan, säljer liksom 45 biljetter nu istället liksom.
Ja.
Så det är ju tråkigt såklart.
Fast, vi får hoppas det vänder snart.
Ja, jag tänker att om det inte är
det är så himla svårt att prata om det också, för att man tänker så här att om man har en klubb så vill man ju egentligen bara säga så här: det är skitbra stämning, det är knökat, köp biljetter innan de tar slut. Och alltså så här, man vill ju inte heller leva i en sån värld där man är lite oärlig hela tiden.
Det känns så himla fånigt om man kör sån så här, köp biljetter nu innan det är för sent, och sen kommer folk dit och så är det liksom helt tomt. Det känns ju. Men man får testa typ tvärtom, att vara så här: snälla, kan ni inte börja gå på stand-up igen? Kom igen, typ, det blir kul.
Vad kallas det? Marketing by pity eller något liknande.
Ja, men exakt. Att man får typ försöka jobba med det nu, tänker jag. Att så här, säga till alla.
Nu gör vi det här tillsammans.
Exakt. Alla som lyssnar på den här podden, gå på er lokala stand-up-klubb så att det kommer igång igen. Liksom.
Det var ett bra budskap att avsluta den ordinarie podden på, som har handlat om satir.
Ja, det blev ändå lite tema. Och sen en avslutning med seriös klangbotten.
Som blickar in i framtiden.
Exakt.
Vill du vara med lite på ett Patreon-exklusivt avsnitt?
Ja, det kan jag jättegärna vara.
Ja, så gå in på Patreon. Nej, nu drog jag det här halvdåliga skämtet för långt. Kanske även helt dåliga att Patreon uttalas Patreon.
Jag tror att du hade kört det varje avsnitt i ett år kanske, då hade det börjat bli kul sen. Men du måste lägga ner den tiden på att låta det vara tråkigt väldigt länge först.
Det finns ingen ork för det. Utdelningen är för liten för den arbetsinsatsen.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Ja, men tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Marcus Tapper.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.